Tack Jesus. Underbart att vara tillbaka hos er. Jag tycker jag har jobbat varenda helg. Och nu har jag två helger framför mig igen. Och tisdagskvällen jobb, det. Så är det. Men nu är vi inför Herrens ansikte. Och jag har någonting på mitt hjärta som jag vill dela med er. Ska vi bara anbefalla alltihop åt Herren innan jag börjar. Fader, vi tackar dig för din stora nåd. Vi tackar dig Jesus för att det finns såna djupa dimensioner i dig som vi ännu aldrig har utforskat och som ingen människa någonsin kan utforska. Herre, tack för alla dessa storheter Jesus. Tack för att du är stor och du är långt mycket större än vi kan föreställa oss. Tack för allt det du har förberett oss som inte ens våra hjärnor kan tänka ut, Gud. Herre, vi tackar dig för den här lilla stunden vi får ha tillsammans. Tack att vi får öppna ditt ord. Fader, jag ber om att du upplyser ordet för oss. Att du lär oss någonting idag. Att du låter oss få gå hem med en mättnad i vår ande. Med nya insikter. Herre, vi bara tackar dig för att vi får samlas. Och jag anbefaller allt det här åt dig som jag har fått ifrån dig, och jag anbefaller mig själv åt din nåd i Jesu namn. Amen. Amen. Jag har ett litet ord ifrån Jesaja 8 och 22. Där står det så här: finns då ingen balsam i Gilead? Finns där ingen läkare? Varför blir dottern mitt folk inte helad? Märklig fråga, men det är Jeremia som ropar ut denna fråga. Och jag, de som känner mig, de vet att jag under större delen av mitt liv har haft en väldig kärlek och vördnad till Katrin Kuhlmans liv och tjänst. Det finns någonting där hos henne som har tilltalat mig så starkt och som jag åter har kommit tillbaka till. Och jag känner på något sätt en väldig samhörighet med denna kvinna. Och idag så kände jag som att jag ska beröra lite av hennes helande tjänst. Och i denna helande tjänst så fanns just det här ropet. Så här berättar hon själv. Hon började som ung, redan som en tonåring, och gick ut och började predika. Hade såna här predikoresor, var ute några veckor på vissa olika ställen och predikade. Och hon säger att hon första ställena hon var på, så fick hon ingen annanstans att sova, utan hon sov i hönshuset hos en bonde. Men hon fortsatte och tjänade Jesus i trofasthet och med ett brinnande hjärta för Herren. Men så hände det ibland att hon var på såna här helande möten där det var mycket folk och de bad för sjuka. Och så fick hon se en del utav de svårt sjuka, hur de fick släpa sina sjuka, trasiga kroppar hem igen efter gudstjänstens slut med de orden över sig att nej, du blev inte helad idag för du hade inte tillräckligt mycket tro. Och det där gjorde så ont i henne så att hon gick hem och grät inför Guds ansikte och ropade precis den här frågan som Jeremia hade: men Gud, finns det då ingen balsam i Gilead? Finns det ingen läkare? Och så grät hon, och så ropade hon också ut precis som Maria gjorde, för hon tyckte att hon fann inte denna balsam bland Guds folk. Så då ropade hon också, precis som Maria gjorde där vid graven: de har tagit bort min Herre och jag vet inte var de har lagt honom. Det var hennes bönerop i sin ensamhet. Och vänner, känner du igen det här ropet inom dig? Jag känner igen det här ropet inom mig. Och jag känner igen det här ropet inom den del av kristenheten som verkligen har en bönebörda och en levande tro på Gud. Den finns, och det är det här ropet: varför sker det så lite? Det finns där hos oss. Men hon säger så här att ändå så fanns det ingen som kunde rubba den övertygelse som hon hade i sitt hjärta, att Gud hade en utsträckt givande hand. Och jag tror att vi kan säga detsamma. Det finns ingen som kan rubba den tro vi har i vårt innersta, att Gud är på riktigt. Gud, han helar och han upprättar. Men varför det sker så lite är vår stora fråga. Och hon visste, och vi visste, att Bibeln är så tydlig på den här punkten. Och evangelierna om Jesus, de vimlar av helanden och mirakler. Och Jesus är ju Fadern personifierad här på jorden. Men, ropade hon, var finns nyckeln? Och så säger hon så här: och jag sökte svaret, Herrens svar. Jag sökte dagligen, som en som dagligen ville lära sig, som ville vara ledd av den heliga ande och som ville bli undervisad av Fadern med en sån hunger efter djupare andliga insikter, inte från människor utan från Gud. Så var hennes hjärta. Och där känner jag återigen mig. Och jag känner återigen er i detta. Jag känner liksom hur hon är en syster till oss. För vi har samma frågor. Vi har samma böner och samma rop inför Gud. Men så säger hon så här: det som hon hade sett då så många gånger hade gjort att hon förstod att om vi har bristfälliga kunskaper om ordet men en allt för stor nitiskhet, så kunde det till och med bli totalt fel i kristenheten. Totalt katastrof om vi inte hade nycklarna. För hon led med de här sjuka som inte fick hjälp och som fick en börda till att bära: jag har inte tro. Hon hade lärt sig en viktig andlig läxa från första början i sin tidiga tjänst för Herren. Och det var den här: att det enda sättet att få reda på en andlig sanning, det var att gå till Herren med ett uppriktigt och öppet hjärta och sinne och låta Herren själv uppenbara sanningen för en genom ordet. Så hon bad och så väntade hon stilla, och svaret kom. Och vi vet att svaret verkligen kom till henne och hennes tjänst. En kväll så skulle hon predika. Hon var på en plats och hade en serie möten. Men innan hon skulle gå upp så sitter en kvinna i bänken och så säger hon så här: syster, kan jag bara få berätta vad som hände med mig igår kväll? Ja, sa Katrin Kohlman när hon gick upp. Så säger hon så här: att igår medan du predikade så fick jag guddomen klar för mig. Och i samma ögonblick så kände jag bara en varm ström gå genom hela min kropp. Och jag bara visste någonstans inom mig att jag var helad. Men jag sa ingenting. Men idag har jag varit hos doktorn och fått det bekräftat. Och Katrin Kohlman blev väldigt förvånad. För att hon hade inte sagt ett ord om helande på hela den gudstjänsten. Hennes hela predikan hade handlat om den helige ande. Och då sa hon så här för sig själv. Då förstod jag att nyckeln sitter i den helige ande. Och så var det. Hon hade sagt så här. Att fadern sitter på tronen. Och Jesus sitter vid hans högra sida. Och han är den som ger oss varje god och fullkomlig gåva. Och Jesus har frälsningen. Det är genom honom vi har frälsningen, helande, allt vad vi behöver, allt i våra liv, alla våra behov genom livet är mötta genom Jesus och det han gjorde. Och så sa hon så här, men den helige ande, det är den personen i gudomen som finns här på jorden idag. Och, sa hon, han är här för att göra exakt det som Jesus skulle ha gjort om han hade varit här personligen. Och då förstod denna kvinna att hemligheten också låg i den helige ande. Att så sant han var där så kunde han göra precis vad Jesus skulle ha gjort. Och vi kan fråga oss själva när vi sitter här så här. Vad skulle Jesus ha gjort om han hade varit här personligen i den här gudstjänsten idag? Vad skulle han ha gjort om han hade gått på gatorna i Aneby idag? Eller en vanlig vardag? Vad skulle ha hänt runt omkring honom? Katrin Kuhlman säger att det här var så, det var lite smått chockerande för henne att Gud uppenbarade för henne att svaret och nyckeln var den helige ande. Därför att hon tyckte att det var så stort att ingen människa kunde till fullo förklara det. Förklara djupet av det. Men samtidigt var det så otroligt enkelt svar att de flesta missade alltihopa. Och så är det. Men från den stunden så förstod hon också att människor kunde bli botade precis när som helst, bara de satt och lyssnade på en predikan i en gudstjänst. Utan att på något sätt bli utpekad, utan att bli manade att komma fram, utan några som helst höga rop, utan några som helst böneköer. De kunde bli botade precis i en gudstjänst när som helst. Bara den helige ande var närvarande. För det enda som behövdes, det var den helige andes närvarande. Och den var så överflödande i hennes möten. Att kroppar blev helade utan vidare. Och de blev till och med helade medan de stod och väntade utanför och köade för att dörrarna skulle öppnas. Därför att den helige ande var så utgjuten i mötena. Ofta var den helige ande så stark över hennes egen kropp där hon stod vid micken att hon hade fullt sjå att stå på sina egna ben. Och jag såg det under Ylivainio-väckelsen i Finland. Jag såg hur de stod och vacklade på sina skor så här. Hade fullt sjå att hålla balansen. Och jag såg Vilgot när han kom under smörjelsen i eftermötena. För han kunde ju aldrig stå på sina ben. Och jag vet tillfällen när han slog både den som han bad för och han själv ramlade. Och slog huvudet, skallade varandra. För att Guds ande var så närvarande så att benen höll inte. Hon var ofta så överlåten åt den helige ande. Att hon visste i mötet exakt vilken sjukdom som blev botad. Hon kunde veta exakt vilken kropp det handlade om. Hon kunde till och med veta vilken synd som låg bakom sjukdomen. Ändå kunde hon liksom inte förklara hur och varför allting skedde som det skedde. Det var liksom över hennes hela förstånd och andliga insikter. Och hon bara lämnade det åt Herren, för hon sa, om jag hade vetat det så hade jag väl varit Gud själv. Utan det fick jag bara lämna. Men hon visste en sak. Att det var inte på grund av henne. Detta var bara på grund av den helige ande. Och hans storhet var så kolossalt överväldigande. Och så blev hennes egen litenhet så totalt uppenbar för henne. För hon visste ju, fast folk liksom bara tittade på henne och tyckte att hon var stor, så visste ju hon hur liten hon var i allt det här. Men hon hade också gudomen klar för sig. Fadern, han var the boss. Det var han som hade skapat och planerat hela universum. Och han var större än alla andra. Sonen som köpte allt åt oss och gick emellan fadern och den här världen. Och förverkligade det som Gud hade planlagt. Och allt som vi någonsin får från Gud Fadern, det går genom Jesus. Eftersom det är han som har gjort verket. Och det gör ju också att för den bibliska, om den bibliska sanningen ska vara klar och tydlig för kristenheten idag, så finns det inga andra religioner som kan få audiens hos Fadern. För den går alltid genom Jesus Kristus. Men så är då den helige ande kraften i treenigheten. Och det var hans kraft som uppväckte Kristus från de döda, och det vet vi. Och det är den kraften som strömmar genom våra fysiska kroppar idag och helar och helgar. Vi ber i namnet Jesus. Vi kommer i namnet Jesus. Och Fadern tittar ner på oss genom Jesus och det han har gjort. Och så får Jesus från Fadern vad vi begär. Och den helige ande utför helandet. Men tron då? Det var ju det de hade fått höra, att de inte hade någon tro. Men tron var viktig. Tron var viktig för Catherine Kuhlman. Men det var inte alltid den sjukes tro som var den viktiga och avgörande. Så här sa hon. Tron, hon gjorde det enkelt, så hon sa så här. Tron är den kraft som får våra önskningar att bli våra ägodelar. Väldigt enkelt och koncist. Men tron är ändå svår att förklara. Det går inte att analysera. Det går inte att ta på, vi vet det. Det går inte att stoppa ner en burk och skicka in på något labb. Den bara är. Men allt är till fullo möjligt genom tro. Men, sa hon, ett vet jag. Tro är någonting större än bara förtröstan. Ibland så blandar vi ihop tro och förtröstan på Gud. För hon säger att tro är mer än bara ett antagande. Något förmodat eller något sannolikt. Tron är mycket mer. Tron, säger hon, den kommer från Gud till oss. När tron kommer, så för den alltid med sig handling och resultat. Den är inte stilla som förtröstan, utan tron handlar. Tron är aldrig skrytig, säger hon. Men den rör sig och den har kraft. Men så säger hon, i dig och mig, utan Gud och hans ingripande och hans tro som kommer av nåd, så finns det inte minsta ingrediens blandad med någonting eller ihopkopplat med någonting som kan skapa en så mycket som ett senapskorn av biblisk tro. Den måste komma som en gåva från Gud. Vi kan inte ta oss tro. Vi kan inte krysta fram den. Den kommer från Gud. Men så säger de så här: be inte om tro, utan sök Jesus. För när du söker Jesus och är inför hans ansikte, så kommer tron till dig som en gåva. Och jag har varit med om det. Jag tror ni har varit med om det också, säkert många av er. Och jag vet hur Yong Gi-cho berättar om och vittnar om det här. Hur han bad om en miljon när han skulle bygga sin kyrka i Sydkorea. Han bad och han bad. Han hade ju inga pengar. Han bad och han bad och han bad. En dag så stod han bara där hemma och sa till sin fru: nu har jag det. Och då visste han att en miljon skulle komma till honom. Och det gjorde den. Och jag har varit med om det många gånger. Hur jag har haft en bön inför Guds ansikte. Jag har kunnat be. Och bara helt plötsligt så har jag sett någonting. Jag har sett någonting. Som jag bara, och i det samma ögonblicket, bara en bråkdel av en sekund, så har jag vetat att jag har fått ett tillslag från den helige ande. Och jag har fått en tro. Nu sker det. Och så har det bara skett inom några veckor, någon månad. Och jag tror att ni också har varit med om det här. För det är den tron som kommer till oss som en gåva av Gud. I Lukas 8, 22-25 så berättas det om när Jesus stillar stormen. Och vi kan den här berättelsen. Lärjungarna klev i båten. Det var stilla, det var fint, det var lugnt. Men under resan så lägger sig Jesus i aktern på båten och somnar. Och helt plötsligt så blåser en storm upp. Och det påstås att Genesarets sjö är väldigt så här. När det blåser upp till storm så blir den riktigt farlig. Och det blev så illa så att det står att vågorna slog in över båten. Och det här var gamla vana fiskare som blev skraj. Båten fylldes med vatten. Och då väckte de Jesus, står det. Och han står upp, han hutar åt vinden och vågorna. Och allting blir lugnt. Och sen så säger han de här orden: var är er tro? Ja, var var deras tro någonstans? Hade de lämnat den på stranden? Eller hade den dumpats i havet? Eller, de var ju hans lärjungar. Men i den stunden var de precis utan tro. Men då säger Katrin Kuhlman så här: deras tro hade legat i aktern på båten hela tiden. Deras tro hade varit med dem hela tiden. Men de hade gjort det misstaget att de glömde att Jesus var där i aktern. Och så hade de bara koncentrerat sig på sig själva och sin litenhet och på stormen. För Bibeln säger att han är vår tro. Jesus är, står det i Hebreerbrevet 12:2 eller något. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Han är början på tron och han är den som slutför det. Det är han som kommer med tron till våra hjärtan. Och det är han som med den helige andes hjälp bara fullbordar och ger resultat när tron har kommit till oss. Han är A och O, han är vår tro. Har ni varit med om det när det har stormat riktigt runt ert liv? Jag har varit med om det flera gånger. När man tycker bara att nej, det går aldrig. Och liksom så här. Och så när allting har ordnat upp sig så bara. Och så bara inser man liksom att ja visst, ja. Han var där i akten hela tiden. Har du varit med om det? Jag har varit med om det. När jag bara har insett. Men han var ju med. Han var ju. Fast jag hade liksom glömt att han ligger där i akten. Och det säkraste sättet i den här världen att bli besegrad av våra omständigheter, det är att fokusera på oss själva eller på omständigheterna och inte på Jesus som är med oss. Så Catherine Kuhlman säger, sök Jesus tills du har det. Tills du bara vet att du vet att du vet. För då har Gud kommit med tron och lagt ner den i ditt hjärta. Då blir du stark. Och då kommer han också, för han är trons fullkomnare. Då kommer han och bara ser till att resultatet blir gjort. Och så kommer alla omständigheter att bara förvandlas. Och bitarna läggs på plats. Och även om inte du gör så mycket, så gör saker runt dig. Därför att tron handlar. Kanske inte alla gånger genom dig själv, men genom de som finns omkring dig. I andra Mosebok 3 så berättas det om Mose och den brinnande busken. Och den här storyn kan vi också. Mose hade varit i öknen länge och han hade flytt ifrån farao och hela det här livet som han hade levt i faraos palats. Och så en dag så ser han en buske som brinner. Och av pur nyfikenhet så bestämmer han sig för att gå fram. För det står att han tänker för sig själv. Han ville se den underbara synen. En buske som brinner och ändå inte brinner upp. Men då ropar Gud till honom att det här är helig mark. Och då säger han ju att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Jag har sett mitt folks förtryck och jag har hört hur de ropar. Och jag känner deras lidande. Och jag har stigit ner för att hjälpa dem. Gud har hört människornas rop också i den här världen. Och han har sett deras lidanden. Han har sänt sin helige ande för att gripa in i dessa situationer. Och när helanden och mirakler och under börjar ske, då har den helige ande stigit ner, som är hans uppgift. Lägg märke till hur elden i den här busken attraherar Mose. Och så är det alltid med den helige andes eld. När den helige ande stiger ner och verkligen är närvarande i gudstjänsterna där de kristna samlas, dit dras folk av nyfikenhet. Därför att de vill se den underbara synen. Och när de kommer så blir de så övertygade om att det är helig mark. Och så blir de frälsta. När den helige ande kommer så gör han precis det som Jesus skulle ha gjort om han var där. Bibeln säger be så ska ni få, sök så ska ni finna, klappa så ska dörren öppnas för er. Hon sökte med ett öppet och ärligt hjärta och Gud gav henne svaret. Och svaret var att den helige ande kom in i hennes möten och blev så starkt närvarande att hon bara kunde liksom flöda med och bara lita på honom. Vänner, låt oss fortsätta att be och söka Herren. Jag ska berätta om en man som var på hennes möte. Den här mannen hette Bill. Och han hade varit soldat i andra världskriget. Och under en sån här en strid där de var, så hade han fått en kula rätt igenom sin höft och bäcken. Kulan gick in i ena sidan och kom ut på andra sidan. Och han blev liggande i gräset, i högt gräs. Och alla var bara försvunna ifrån honom. Och det var lite minusgrader, så gräset var isigt. Och det låg en annan soldat bredvid honom. Hans ben var bortsprängda. Så han försökte liksom att tala till honom och ruska i honom, men han var död. Och det var tyst omkring honom. Alla hade dratt sig undan. Och ingen hördes. Han blödde ur båda sidorna på höften. Men han hade, som soldat hade han med sig en liten sån här första förbandsväska. Så han tog fram den och började rengöra och få stopp och lägga på lite förband så att blödningen stannade. Och när han hade gjort det så väntade han på att någon skulle komma, och han ropade, det fanns ingen i närheten. Och där låg han i 1,5 dygn, trodde till slut inte att någon skulle hitta honom eller se honom. Tills han hörde någon komma, och det var det tyska soldater. Och då förlorade han hoppet ännu mer. För de var ju de allierade, amerikanerna. Så han tänkte, nu gör de slut på mig. Men han hörde hur de dividerade. Och så till slut så tog de honom en i benen och en i armarna. Och så släpade de honom. Och bara la honom i en skolsal där de hade dumpat alla soldater som var tillfångatagna. Där blev han liggande i flera månader utan någon hjälp. Och de hade sån ranson så att de fick dricka bara en liten skvätt vatten varje dag. Så han drack så lite han kunde, och sen tvättade han såren så gott han kunde. Sen till slut får han komma hem. Så blev han opererad, men det var inte mycket som gick att göra, för detta var ju på 40-talet. Så han hade en oerhörd smärta. Och den där smärtan blev bara värre och värre. Han försökte jobba, han var murare, och det var tungt, det gick inte. Han fick bara sluta sitt jobb, och han till slut kunde han inte gå. Han kunde inte stå mer än några minuter. Då får han så oerhört smärta. Sen får han en inflammation i lederna, och så får han en diskbråck till råga på allt. Så till slut så kunde han kunde inte ligga i en säng, för det var för mjukt. Så han låg på golvet där det var hårt. Och så hade han varit till doktorn på slutet. Och så hade doktorn sagt, vi måste göra en ny operation, men vi vet inte om det hjälper. Men så satte de på honom en hård gördel. Och så sa doktorn åt honom att, ta för allt i världen inte av dig den här gördeln vi har spänt om dig. För du har i princip ingen ryggrad. Utan om du tar bort den så bara trillade och bryter sönder hela ryggraden. Så han låg där hemma. Men han hade några vänner som var troende och som började bad för honom. De var i bön och fasta för denna Bill. Och han var så här, ja, han hade väl bett sina böner, sa han. Men han var ingen kristen på riktigt. Och det, allt det där med mirakler och under och sånt, det var ingenting han gav någonting för. Han var en soldat, och det var liksom, var inte hans grej. Men en söndag morgon så kommer en god vän till honom tidigt en morgon. Han hette Al. Så sa han, Bill, nu ska du följa med mig till mötet. Och han var ju så slut, så att i de här stunderna så är liksom varje halmstrå något att bita i. Så han fick honom ut i bilen. De körde i 3,5 timme med en outhärdlig smärta i bilen. Och sen skulle han upp till dörren och in i auditoriet. Han visste inte hur han skulle ta sig in. Men Al, han tog honom liksom så här över axeln och släpade honom in, och de hamnade i mitten någonstans i auditoriet, och där satt han. Och så tänkte han, åh, här ska jag sitta. Han hade inte kunnat sitta. Allt var bara smärtsamt. Men han satt där helt plötsligt i mitten av gudstjänsten, så går bara en het ström rätt igenom Bills kropp. Och han blev bara illamående. Och Al tittar på honom så här och liksom småler lite. Och så frågar Al, är smärtan borta? Och så tittar Bill på honom, lik blek i ansiktet. Och så nickar han, smärtan var borta. Sa Al, kom, vi går ut i toaletten och tar av dig när det gör den. Och han visste ju vad doktorn hade sagt. Om jag tar av mig den så kommer liksom ryggraden bara att rasa. Men de gick ut i toaletten och bara lindade av honom det där. Och när han fick av sig lindan så stod han bara, stod som en knäckt. Och då bara ropar han ut, Jesus, här kommer jag. Och så gav han sitt hjärta åt Jesus och blev en totalt förändrad man. Och när han kommer in tillbaka till sin sittplats, han kunde inte sitta stilla i gudstjänsten. Han bara började springa av och han sprang upp på podiet till Catherine Kuhlman. Och han sprang runt och han hoppade. Och ni vet hur de brukar bete sig, de här som blir totalhelade. Och så säger han själv, det största mitt i allt detta, det var att jag fick ju upp ögonen för Jesus och den kristna tron på riktigt. Så han fortsatte som murare, jobbade år ut och år in och vittnade överallt om sitt helande och vad Gud hade gjort i hans liv. Vänner, det finns mer. Det finns djupare dimensioner som inte vi har stött på. Det finns mer guld att bryta i våra bönekamrar. Vet ni om att det finns 3000 brev på Marianne Lunds folkhögskola som är sparade efter Georg Gustafssons helande tjänst här i Sverige? Och av människor som skrev till honom och tackade Jesus och tackade för mötet och för deras helande. De finns fortfarande bevarade på Marianne Lunds folkhögskola. Det finns ett litet hus uppe i Skåre utanför Filipstad. Fullt med kryckor och gördlar och klumpskor och alla möjliga rullstolar och konstigheter som människor har lämnat efter sig när Boltzius bad för dem. Åk dit någon gång och titta på det här. Vänner, det finns balsam i Gilead. Det finns någonting. Det finns någonting mer. Och det, vi hörde sången här. Genom stjärnevärlden går våra böner och upp till Fadern. Vänner, låt oss fortsätta och be. Låt oss ha gudomen klar för oss. Låt oss be i namnet Jesus. Låt oss förvänta oss den helige andes närvaro. Och när han kommer, handla på det. Och låt oss söka tills Gud lägger ner tron i våra hjärtan. Och låt oss söka av ett ärligt hjärta det som finns, för det finns för oss. Och det finns. Och Gud har hört böner som har ropats upp ifrån Aneby och ifrån hela Sveriges land. Låt oss få bli de som tjänar Jesus och bli till välsignelse. Amen. Herre, nu tackar jag dig för att det är sanningar vi har berört, även om de är så stora. Även om den här världen skulle le åt det och säga att det är nonsens. Att det är något bara vi har hittat på. Överord, Herre. Så prisar vi dig för att du är på riktigt. Och för att du är Jehova Rafa, den Gud som helar. Herre, och du är fortfarande Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och du har fortfarande löftena kvar åt oss idag. Och du vet vad du lovade Abraham, än idag vet du det. Abrahams välsignelse till alla efter honom. Trons fader, Herre. Tack Jesus för att denna sanning fortfarande lever. Och den finns i Bibeln och den är till för oss. Vi sträcker oss till dig idag. Vi tar emot vad du har för oss. Vi vill leva i mirakler och under. Och vi vill leva med den helige ande närvarande i vår mitt. Amen.